Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hockeyvänner, Viaplay Hockey Podcast nummer 365 tar sin början och som vi har väntat här nu för att få komma igång teknikens under. Det är ett faktum, vi sitter här nu och tittar på varandra genom dataskärmen. Jakob Josefsson med keps på sig, Södergren har kopplat av bilden vilket är lite konstigt. Han brukar vara den som alltid vill synas mest men nu så gömmer han sig där i Oslo. Vi börjar väl med dig Håkan och säger god morgon, hur är läget?
Mycket bra, tack. Teknikens under. Då ska jag liksom testa din allmän kunskap. Vem var det som gjorde den låten för en 15 år sedan, 20 år sedan?
Millas Mirakel.
Nice. Herregud. Kulturmörker. Wilhelm Rex.
Ja, det var det jag menade faktiskt. Det var det
ja,
jag
ja, självklart, självklart. Ja. Nej, men annars ja, är det bra faktiskt. Solen skiner ute. Ja, Josef, kör du.
Ja, nej, jag tänkte bara säga att jag inte har talat om något av de artisterna ni pratar om just nu. Så
det är härligt med lite olika kategorier på kunskapsnivå och allting. Jakob, hur var det för dig att koppla upp dig till den här podcasten nummer 365?
Ja, det var ett 2 timmars projekt faktiskt. Så att det var... Ja, jag är tacksam för er tålamod här, men nu blev det att vi fick inte in... Jag behövde en uppdatering på datan helt enkelt och den var, hade några år på nacken så att det blir att åka och försöka fixa en ny här. Så jag kan med på ett smidigare sätt podcasta via, på distans.
Men du Jakob, hur är du när du blir lite så där irriterad, frustrerad? Vi känner ju bara dig med det där leendet som du sitter med just nu när vi tittar på dig också samtidigt som vi spelar in den här podcasten.
Nej, men just sådana saker. Jag kan ofta behålla lugnet men det finns två tillfällen då jag kan tappa det totalt och det är just vid sådana här tillfällen när saker och ting inte funkar och man är under tidspress. Och sen när jag sitter i trafiken och det är andra bilar som inte kör som jag tycker att man ska köra. Då kan det komma en del svordomar och lite andra saker i munnen. Så det är just där är mitt tålamod väldigt kort. Och, ja, så att det är väl just de två sakerna som jag får försöka jobba lite med för att bli en helt lugn och harmonisk person.
Känner du igen det där, Håkan?
Ja, på sätt och vis. Alltså, det är ju aldrig kul att hamna som teknikens gisslan inte och liksom sitta och vänta på den där metan som går på skärmen där. Liksom att, ja, uppdateringen är 7 minuter iväg och sen helt plötsligt går den tillbaka så är det 18 minuter kvar helt plötsligt. Va? Nej då. Och sen det är trafiken, det vet man ju om. Alltså, och det vet du själv att det är ju sån här psykologisk grej. De säger det, att varför kan man vara sån annorlunda person i trafiken än vad man är utanför? Att man liksom ger fingret och ja, alla möjliga grejer till folk som kör lite till höger och vänster. Va? Det är ju bara för att du sitter i din lilla inneslutna värld där. Alltså du är skyddad från yttre påverkan så du kan äntligen så kan du vara den du är. Så att bara ta med den kunskapen. Att det är den personen du är. Den som du uppträder som i bilen. Så om det är bra eller dåligt i ditt fall, Josef. Ja, exakt.
Då är jag nog en hemsk person i sådana fall.
Men du, alltså, kunde ni känna det ibland? Nu är det ju en annan sak när ni var ute på isen. Men då hade ni ju ändå en rustning på er också. Liksom. Det var hjälm på, det var axelskydden och hela den här biten. Kunde ni känna på ett annat sätt där också? Att ni kunde leva ut på ett annat vis? Var du sån, Jakob? Så att du... Blev en annan person när du lirade?
Jo, det var jag. Som sagt, jag är ganska lugn av mig och brusar inte upp för mycket i vardagen. Men just på isen, där var det något annat som tände till. Och där kunde det verkligen brinna då och då. Så att det stämmer verkligen. Och det var min fru väldigt enig med också. Att hon såg ofta de där hornen komma fram. Och att det var en annan liten typ av personlighet som man fick se. Jämfört med hur jag var eller är det privata livet.
Men hur får du ut det i dagsläget? Är det bara när du kör bil och inte får igång din dator hemma? Eller när får du ut det?
Ja, det är väl två tillfällen. Nej, men sen såklart jag... Alltså man får ändå ut det lite vid andra typer av sporter. Liksom om man spelar lite paddel eller ja, golf. Det är väl inte så speciellt framgång. Det är väl inget framgångsrecept att bli arg på golfbanan. Men... Ja, men just i sportsammanhang då är det något annat som växer i mig. Och det behöver inte vara en SM-final eller i ishockey, utan det kan vara en vänskapsmatch i paddel också som väcker de känslorna. Så att jag tror att man måste få ut det där på något sätt i alla fall, och det, i alla fall för mig.
Ja, men så är det verkligen, och jag sökte det skitlänge också, och fortfarande är det egentligen bara min äldsta brorsa Peter som kan få mig verkligen och få de där hornen och liksom göra grejer som man, vad fan gjorde jag det där egentligen? Ja, men du vet som det var på planen ibland när man bara, vad fasen är jag dum, varför ska jag börja tjata liksom med den personen och gnälla på domaren där? Ja. Men annars har jag jäkligt svårt att få ut det när jag spelar bara en vanlig vänskapspaddel eller vi går ner och kör lite innebandy med veteranerna. Jag vet inte, hur är du Håkan? Du är väldigt lugn på golfbanan.
Jag förstod inte frågan överhuvudtaget, ja.
Det kanske är för att du har 36 poäng plus varenda gången där.
Ja, på golfbanan är det relativt lugnt om det inte går helt åt helskott. Alltså, det kan vara. Nej, men det, alltså, i mitt fall så har det ju, med åldern har det ju dammattats av. Va? Men som sagt, jag var väl Dr. Jekyll och Mr. Hyde plan, det kan jag påstå. Va? Sen under i vissa fall så var det ju medvetet också. I och med att ska du sätta dig i respekt eller ska du liksom försöka på något vänster bygga på den, vad ska man kalla det? Den myten eller personligheten, va, då måste du ju gå hela vägen ut. Då går du inte att göra någon halvmesyr och backa vid vissa tillfällen, utan då måste du gå hela vägen. Så att det finns ju liksom vissa karaktärer som man måste på sin bästa gå in i när du går in i hockeyplan. Så att, och det tror jag gäller för alla killar som får lite så här busstämpel eller det tuffhetsstämpel. Det är en medveten väg många gånger att de använder sig av. För det är deras sätt så att, säga, att kompensera och andra brister. Så att man behöver inte ha en storebror som man blir förbannad på. Man kan vara det på andra. Alltså.
Ja, det är lite intressant här också för er. Vi har ju lite bild nu när vi spelar in och vi kommer börja lägga upp lite klipp också på Viaplay, vilket ni väldigt gärna får gå in och titta på. Men Håkan sitter ju i en Djurgårdströja här idag, och Jakob, du är ju också en Djurgårdsikon. Kan inte du bara berätta lite vad du fick höra? Hur var myten om Håkan Södergren när ni satt och pratade om gamla legendarer i omklädningsrummet? Vore intressant att höra.
Herregud, nej, men det, alltså, Håkan är en ikon.
Ska jag stänga av ljudet, jag eller?
Ja, gör det. Nej, men det, alltså, Håkan är ju alltså, han är en av de största Djurgårdslegendarerna som vi har. Och som sagt, jag har ju bara sett gamla härliga filmklipp på Håkan när han spelade i princip från mål han har gjort och intervjuer. Jag minns framförallt alltid det var som ett intro Djurgården hade när Håkan satt i omklädningsrummet efter de hade vunnit SM-guld och pratade om att det var minderåriga som inte hade åldern inne för att dricka eller något sånt där.
Viktor som
grabbar. Ja, exakt. Du sa det. Det är 19 på det här stället. Ni får inte komma in. Nej, så att, nej, men Håkan är en legendar och hans sånger, de klacken och alla publiken sjunger fortfarande om honom. Liksom, så att det är inte många, om den säger någon gammal legendar som Djurgårdsklacken fortfarande sjunger om, liksom, som spelade på Håkans tid. Och det säger väl en hel del.
Ja, men det är väl intressant. Och Håkan, du som har levt lite längre än Jakob och mig. För myterna odlas ju ändå. Det är ändå en sån bit att ibland så blir det en sak. Så kommer till nästa steg och så ett steg till. Och sen så, jaha, var det så egentligen? Hur har du upplevt det där?
man upplever väl egentligen det på sätt och vis, så är det ju dels så är det väldigt, man blir väldigt mjuk av det när man liksom upplever det själv, man är på hovet eller när man får frågorna sånt här sig själv. Men sen på vissa sätt så känner man ju liksom att man kan inte leva upp till den där figuren kanske, att det växer större än vad det egentligen var, för att den är, som alla de här sakerna som då förmedlas i olika led, så blir de ju större och bättre och finare ju längre legenden går, så att säga. Så att man får vara tacksam att de bara kommer ihåg de positiva grejerna än så länge, och att man har liksom ett positivt flöde runt namn och person och karaktär, som sagt. Det har ju kunnat vara tvärtom, va? Det är inte så att jag älskar på alla andra arenor jag går och hälsar på, utan det är rätt begränsat i Stockholm, kan jag säga.
Ja, jag tänkte precis säga det. Nej, men det är lite häftigt. Har du någonting mer där, Jakob?
Nej, men det ser jag väl också så här. Man har väl något sätt lyckats, som man är älskad av sina egna supportrar men hatad av motståndarnas supportrar. Så att det är väl kvitto på att man har gjort någonting bra.
Nej, verkligen, verkligen. Visst är det så. Du, vi ska dyka ner i den här podcasten också, som kommer handla om mycket NHL, det som var i Avicii Arena i Stockholm. Och sen så ska vi spegla lite bilden vad som hände i övrigt i ligan NHL. Och så in i SHL också, och lite mot junior-VM också. Det närmar sig. Det är ju knappt en månad bort nu till det tekas igång i Frölundaborg och i Skandinavien. Det ska bli hur kul som helst. Det är via Play och SVT som samsänder junior-VM. Precis som vanligt. Traditionens makt, den är stark. Men du, med lite distans till dig nu, Håkan. Det var härligt att se dig tillbaka också i rutan och höra dig. Hur tycker du den här helgen, veckoslutet, var i Avicii Arena när NHL kom till stan?
Ja, det är alltid lite spännande när det där dyker upp. För att det är ju så sagt, det ska man komma ihåg för det första, att det är ju ett NHL-arrangemang. Det vill säga att allting runt matcherna, när det pratas om folk i båsen och arrangemangsmässigt runt omkring, det ska ju alltså hålla NHL-standard. För att det är en seriematch. Det finns ju liksom rätt såklart skrivet i de här CBA och allting som är hur det här ska funka. Även i matcher utomlands och liknande. Så att det är ett väldigt styrt och strikt uppröddat evenemang när det gäller det. Men sen hade man ju ändå liksom, man hade skruvat på det lite. Jag vet, förr till exempel, hade man ju till och med sig de som gjorde i sig själva för att det skulle vara så likt som möjligt. Va? Nu hade man börjat släppa på det där lite. Det var mycket mer svenska personer involverade från Live Nation och liknande. Så att jag tyckte det var ett väldigt bra arrangemang, som det alltid är. För det är ju liksom synkroniserat ner till varenda sekund egentligen på vad det ska se ut. Mycket folk, mycket publik. Tänk bara sälja ut Globen 4 kvällar på raken. Det händer inte ofta i Stockholm. Och då pratar man om att SHL är mer populärt än vad NHL är. Men säljer man ut Globen 4 gånger på fyra kvällar på raken, då är det populärt. Det är ingen snack om det, så sagt. Sen kanske matcherna höll lite olika karaktär och kvalitet. Men du ser fortfarande enstaka moment, enstaka spelare som visar liksom varför de är så pass bra. Och jag tycker också att det var väldigt kul att se de här unga spelarna. Stützle, Raymond, Kachak och allt vad de kallas. Hur de har utvecklats och blivit så mycket bättre på just de här momenten som skiljer kanske NHL-spelare mot SHL-spelare. Så att i grund och botten så tycker jag att det var en väldigt, väldigt bra genomförd 4 dagars arrangemang som man fick se, om man hade så att säga ingången på att se saker och ting på ett visst perspektiv. Om det är supporter, om det är bara gäst eller om det är som oss, jobbar i media med ishockey väldigt mycket, så fanns det lite för alla.
Vad känner du, Jakob?
Nej, men jag är faktiskt djupt imponerad av hela helgen. Dels arrangemanget, och jag tror att just det har aldrig varit så att jag haft 4 lag som har kommit över samtidigt. Ofta när man haft de här Global Series så har det varit 2 lag, och det kändes liksom så mycket större och mycket kraftigare på något vis när det var 4 lag och 4 matcher under 4 dagar. Och när man har pratat, jag pratade runt med några av mina gamla spelare, lagkamrater i de andra lagen, eller i lagen där, som inte är svenskar. Och de var helt, det som var kul var att de var också helt lyriska över deras upplevelse i Stockholm. Och tryckte väldigt mycket på att det var en av de bästa städerna de har varit i. Allt ifrån hur människorna var, hur restaurangerna var och hur, på vilket sätt liksom, de hade fått en liksom, gemenskap i gruppen genom att göra saker tillsammans. Komma ifrån det vanliga ekorrhjulet i Nordamerika lite. Så att jag tycker hela arrangemanget, allt från utanför till på isen, var toppklass. Och jag hoppas det kommer tillbaka väldigt snart i samma format, att man just har fler lag som kommer över under samma period.
Vilka var det du pratade med, Jakob?
Jag pratade med Jake McCabe i Toronto, Zach Bogosian och John Merrill i Minnesota. Ja, exakt. Så att det var de spelarna som jag hade spelat med som inte var svenska då, i de andra lagen. Och som sagt, alla sa samma sak. De hade haft en av de bästa hockeyveckorna i deras karriär just den här helgen.
Det är ju häftigt det, och jag var faktiskt lite förvånad, för så har det inte varit tidigare. Vi har ju bevakat det här många gånger, Håkan, och det har inte varit fullt i Globen, som det då heter numera, Avicii Arena. Men nu var det ju verkligen upp till tredje etaget där uppe, helt knökat. Sen kan man ju säga vad man vill om stämningen, men det blir ju som de har varit över tittat på NHL själv också. Det är ju inte tryck hela tiden, det är ju på ett helt annorlunda vis. Jag tycker det har varit häftigt någon gång vi säger att Nashville hade kommit hit och Filip Forsberg för att plocka med hela Leksandsklacken, med tanke på hur han känner dem, eller någon annan svensk som har stark koppling till sitt gäng, så att man hade fått uppleva det också med lite tryck runt på det sättet, ja. För nu är det ju lite sådär mycket upp mot jumbotronen att ska komma, klappa händerna nu eller spela trummen nu och de här bitarna, men överraskad hur mycket publik det var och hur de tävlade spelarna på ett annat sätt än vad man har upplevt kanske tidigare. Det kändes som att det redan var viktiga poäng, men då fast vi inte har kommit upp mot 20-märket ännu. Det var din bild också, det Håkan, som du var inne på, eller hur?
Ja, jag var ju det, för att det är ju faktiskt så att vi kommer ju återkomma om det också. Att i det här läget så är det ju så att alltså, du vinner ingen Stanley Cup i november, va? Men du kan torska en Stanley Cup. Du kan förstöra chansen att vinna en Stanley Cup. Och det tror jag några av de här lagen kände faktiskt på redan. Vilket innebär att det vart ju mycket mer, och sen såg vi också det till slutet, just när man, alltså en match när du får en poäng med sig, det är okej, va, men sen förlorar du nästa match då, ja då är du lite illa ute helt plötsligt, och därför så tycker jag också att det märktes just i ambitionen på dem och det de la ner och som sagt i form av kraft och insatser på de sista matcherna för det. Så tycker jag som sagt det är bra individuella prestationer. Det är förvånansvärt skickliga spelare i fjärde formationerna hos alla lag fortfarande, eller numera kanske man ska säga, va? Du har inte de där stora starka killarna som de sätter in för att skrämma, till exempel som Ryan Reeves tycker inte spelar uttaget, va, när han kom hit och så att man använder spelarna på ett helt annat sätt. Jag måste bara säga det om arrangemanget här. Det enda som är besvikna i Stockholm på NHL-arrangemanget, det tror jag är Café Opera, alla ställen utanför. Jag tror det var mindre omsättning än vad de hade räknat med när NHL-spelarna kom. För de har alltid lyckats höja dem förut, va? Jag tror inte de gjorde det den här gången. Så det var för mycket poäng och för mycket prestige på spel.
Vad vet du om det, Jakob?
Ja, jag har hört lite andra saker där, Håkan. Jag vet att de var ute och provade på det livet också. Så att, jag tror att de fick sin beskärda del där också. Men just det som Håkan är inne på, att det var så bra, alltså att det betydde så mycket. Tidigare har ju ofta säsongen börjat här i Europa, och då har man liksom inte kommit in i serien på samma sätt, utan det är liksom säsongspremiärerna. Nu var det mitt i brinnande säsong som de kom över, och saker och ting har satt sig, lite rivaliteter har börjat väckas och sådär. Så jag tror... Jag tror det var en faktor också till att det kändes som att det var mer intensitet där ute på isen.
Ja, men det är ju häftigt det där också, och den här biten som är runt om är ju också helt annorlunda, att se uppbackningen de har, de här spelarna. Allting är ju på sekunden. Ja. Det är okej, 19:29 matchen börjar då 2015. Kommer de ut på uppvärmningen, puckarna ska bara finnas när de har åkt ett eller två varv. Och sen en fight, jag tror det var Ottawa mot Minnesota, kan det ha varit det på lördagen där? Ja. Så fanns det inga puckar för Ottawa, och jag har aldrig varit med om det tidigare. Och spelarna åkte också runt, Kachak som kapten, bara, vad fasen är det här? Joseph åkte fram till oss med den båsen och började liksom fråga Erik Granqvist, vad är puckarna liksom, typ? Så hade de ju hyrt in lite materialförvaltare också. Jag tror att det var någon från Almtuna, skittrevlig kille som var materialförvaltare i och hjälpte till Ottawa. Det var väl inte hans uppgift kanske att ha puckarna, men de blev ju rejält stressade. Men vilken industri det är med NHL, hur uppstyrt det är efter matcherna när man går ut. Det står de här svarta minibussarna som bara tjum, kör iväg både spelare och ledare rakt ner till hotellet. Nylander var ju ombytt på en kvart 20 minuter, så var han ombytt och sen kunde han ju sticka iväg om han ville. Det är lite annan värld än att man har det som här hemma, att man kanske letar upp var man parkerade bilen och kan.
Ja, det är det som är liksom skillnad när det kommer där. Alltså, de har ju en enorm stab med sig hit. Alltså, om det är ett lag per flygplan så är det ju också ett lag per stab för respektive match, va? Du har ju alltså assistenter till assistenten till assistenter. De är ju överorganiserade NHL när det gäller sånt här. Va? Alla ska ha en bläser med ett fint märke på. Du ska se ut på ett visst sätt och du ska ha en uppgift. Va? Den uppgiften den kanske täcker 30 sekunder av en match. Men den uppgiften, den ska försvaras med kraft. Va? För det är ditt uppdrag, det är ditt jobb. Och där är de ju, alltså vi tycker att det är nästan löjligt mycket folk inblandade i det, för att det finns flera som kan klara flera saker på en gång. Men de är inte gjorda så, utan det ska vara någon som har det ansvaret. För att funkar inte det, ja då går det, då får du skit för det. Va? Så att det är ju lite nästan överbeskyddat och lite överbeskyddad industri. Men det funkar och ja, det går ju bra till slut också, så sagt.
Ja, det gör det. Och Jakob, du vet ju, du kan väl berätta hur det var när man var NHL-spelare. Jag tänker på det här med mat innan matcherna, mat efter också. Visst är det samma saker hela tiden som ska finnas där enligt vad facket har kommit överens om? Är det inte så?
Jo, och sen så går det lite till lag till lag. Alltså att om det är någon som gärna vill ha någon viss sak på pre-game-mealet, alltså lunchen innan som man kallar det, så brukar de ofta fixa fram det också. Så det är som en stor buffé med ja, nästan allt du kan tänka dig i princip som man kan ha för att ladda batterierna till en match. Men det som verkligen sticker ut är, som Håkan säger, det finns inte ett enda moment som lämnas åt slumpen där. Liksom. Du ska inte kunna ha något annat att skylla på runt omkring för att kunna prestera på topp på isen. Liksom, så att de har ju resurserna för det, vilket kanske inte finns här hemma i Sverige att kunna ha det på det viset. Men som jag minns när jag kom till New Jersey Devils, så var ju det liksom, då sa ju general manager Lou att vi kommer se till så att ni inte har något att skylla på utanför för att kunna prestera bra på isen. Och så är det ju faktiskt verkligen. Jag pratade med Max, han är materialare i Djurgården, han hjälpte Toronto under den här helgen, och han sa bara att varje spelare i Toronto, de har med sig 15 stål, alltså skenor till skridskorna bara för att ifall någonting skulle hända liksom. 15 stål liksom, det gör jag med 4 stål per säsong liksom.
Om du spelar
i Sverige liksom.
Ja, exakt.
Mm. Nej, det är, kör åkan.
Nej, men det är liksom lite det, va? Det är överdrifter, tycker vi, som har liksom mindre villkor att jobba med och klara saker i princip på samma sätt som de gör. Och det är det man på något vänster, liksom den där excessen på allting. Va? Det ska vara stort, det ska vara mullrigt, det ska vara stora logotyper på kavajen. Alltså, vi kan tänka oss en liten sån här Djurgårdspinn eller en SHL-pinn. Men de har en blaffa, så alltså, det där märket är för litet. Det NHL-märket, det lyser verkligen för dem. Va? Och det har ju lite med stolthet och lite med prestige och lite med det, liksom, den respekten för det arbetet de gör. För att alla ska ju tycka och känna att de är viktiga i den här näringskedjan. För utan dem, då kan det ju vara så att det stoppar upp lite. Det misslyckas. Det finns någon att skylla på. Och det är lite så de jobbar. De är lite överambitiösa, men samtidigt så är de ju väldigt skickliga. Och det är ju, vi pratar ju alltid om det. Alltså det är få sporter som har en dedikerad världens bästa hockeyliga. Eller världens bästa liga i sin respektive sport. Men det har ju faktiskt hockeyn och NHL.
Mm. Och just det, jag kan ta en annan sak, men just om man tittar på service teamet runt om också, det är sådana som materialare, många av de materialarna kanske börjar och är material i ett farmalag, och deras mål, precis som spelaren, är också att komma till NHL. Så när de väl blir uppkallade eller får en plats i en NHL-trupp, så då är det liksom, alltså jag har klarat det, nu måste jag kunna göra ett bra jobb så jag får stanna här. Så de ger ju hjärnet i allting och ligger verkligen inte på någon typ av latsida. För då vet man att då är det någon annan i farmalaget kanske som vill jobba ännu hårdare och ta deras plats också. Så det funkar lite samma där.
Men Jakob, visst får de uppskattning av spelarna på många sätt också. Du berättade ju en sak för mig där i helgen också som inte jag riktigt visste ju. Att man ger dem en liten sak också för att visa hur mycket man uppskattar jobbet och det de gör för varje spelare.
Jo, men det brukar vara, det är faktiskt 3 gånger om året så ger spelarna hela serviceteamet, alltså materialare till sjukgymnaster och ja, men folk runt omkring som har hjälpt en med dricks. Det är först efter trainingcampen, då är det lite mindre. Sen vid jul är det lite större och sen så efter säsongen så är det en ännu större summa. Och allt det är ju, man kanske ger den materialen som man har bäst kontakt med, kanske man ger lite mer. Då är det gamla klassiska, antingen så, i alla fall när jag, på den tiden jag spelade, då gav man antingen lite cash eller så fick man skriva en, så här, en check. Så fick man räcka över den. Men det är väl sätt att visa sin uppskattning. Och det är liksom summan man betalar, det är väl lite baserat på vilket kontrakt man har också, såklart.
Det är väl lite procentuellt av de stålar du tjänar, så att säga. Så ska du, det är vedertaget att då måste du ge vidare lite till den som ser till att du tjänar de pengarna.
Hur mycket tror ni materialerna fjäskar för McDavid? Jag kan hjälpa dig, Connor, här. Liksom. Det är...
Ja, exakt. Jo,
den som hur många är det som inte lägger in lite extra jobb på Nylander och kanske inför nästa kontrakt då?
Exakt. Ja, för vi måste ju landa på William Nylander. Det är klart att han kom med skyhöga förväntningar på sig efter den där starten den här säsongen. Och som han levde upp till dem också. Det är inte så ofta man ser det. Ibland blir det okej att man har någon poäng där, men han var ju verkligen den bidragande orsaken, samtidigt som någonting hände i podcasten nu. När Håkan Södergren tar av sin Djurgårdströja och sitter i vitt linne.
Pratar vi nu Lander, så måste man gå över i linne, va? Är inte det den nya?
Håkan, vad tänkte du när du såg de där klippen från Biancas talkshow?
Jag tänkte, nu har han fått spelet. Alltså det, vet han att det är november i Sverige, eller vad tror han att han är någonstans? Alltså, men det vart ju en kul grej, och det är ju som sagt, allting nu för tiden, det är ju som sagt att bygga upp lite av ett socialt medienätverk också. Som, alltså, om man sitter på tunnelbanan i Toronto i någon stor västjacka, kappa, rock eller vad det var någonting, till att sitta i Linnés studio. Alltså det bygger ju en profil, det skapar ett intresse, du säljer lite sociala medieverksamheter och sånt där, som sagt. Så att det är en av metoderna i dagens läge att bygga sitt personliga varumärke. Så att, jag förstår tanken bakom det, så att säga, va? Men vissa av oss klär i linne och vissa inte.
Ja, vi är glada att du tog på dig den där jackan igen, Håkan, helt klart.
Det är inte ofta du säger det inte.
Nej, men det är underbart. Det är härligt att man kan bjuda på sig själv, tycker jag också. Och annorlunda är ju bra, så är det ju. Men han är ju annorlunda på isen också. Hur hög nivå håller han i dina hockeyögon, Jakob? William Nylander?
Nej, men där han är just nu så tycker jag han är en av världens mest sevärda spelare. Och just helgen i Stockholm, det var ju som ett perfekt manus för hur det skulle vara för William Nylander. Men han kommer hem till Stockholm och avger i princip på egen hand första matchen med 3 poäng där, med 3 mål i sista perioden, och sen får avgöra på övertid i sista. Så att kunde inte bli bättre, och det känns verkligen som han har tagit den här nästa nivå till att verkligen bli en superstjärna, både i Sverige men även i hela Nordamerika. Man hör det pratas runt omkring i diverse podcaster och tv-sändningar, och det är en unison hyllning till William Nylanders spel, och alla är väl varmt överens om att han är en av de bästa spelarna i ligan just nu, och med den starten han har fått, det helt otroligt att gjort poäng i 17 raka matcher. Det säger allt egentligen, så att han sätter sig en ganska bra och trevlig sits här inför de kommande kontraktförhandlingarna.
Ja, men så är det ju. Men vad är det han har förändrat, tycker du, i speltåkan? För tidigare var det, och det kanske var lite slentrian från journalister också, att man bara slängde ut det för att han har den approachen, William, att ja, men han gör inte jobbet åt båda riktningarna. Är det så stor skillnad nu, tycker du?
Ja, alltså det blir väl ungefär som på, hos alla andra, att för varje år och varje säsong så kanske du blir lite bättre, du blir lite medveten om saker. Du kanske inte åker lika mycket och lika långt, men du åker riktigt på rätt ställe. Men han är ju som en låssmed först och främst. Han, alltså han dyrkar ju upp försvaren. Han är ju den egentligen som sätter saker och ting i rörelse i det här Toronto-laget, för att det kan man väl säga. Utan Nylander så hade de vunnit någon av de här två matcherna. Inte bara för att han gjorde poängen i det, men på det sättet han driver spelet. Alltså alla de här små vändningarna som han håller på och leker med på uppvärmningarna, när man tycker det ser lite fjantigt ut, va. Men de kommer ju tillbaks i matchsituationer. Det är de på, som han egentligen tar sig loss från bevakningen på. Där han på något vänster ser till att motståndarnas försvarsspel och deras markeringsspel, alltså det fallerar totalt i och med att hans snabba vändningar. I vanliga fall, när vi spelade på den tiden, hade man överlappningar, det vill säga att du släppte pucken och så möttes man och så kom någon annan i andra åkriktningen för att på vänster få de andra att misslyckas med markeringen. Men han är så kvick i vändningar, alltså han och till viss del Marner också, som har börjat göra på samma sätt, de vänder ju med pucken, accelererar från bevakningen. På det sättet så rumsterar de. Så att jag måste ju säga att han har utvecklat sitt spel på ett sätt som egentligen inte många andra klarar, förutom McDavid med den skridskoåkningen och fotsättningen. Så att han kommer ju komma upp i samma dignitet som McDavid här på kontraktsförhandling också, tippar jag faktiskt. Med och för Torontos del väldigt, väldigt utmanande att se vad de kommer att ta vägen med de här kontraktsförhandlingarna.
Ja, då är vi på högsta nivå man kan vara det också. Är du inne på den profetian också, Jakob?
Alltså jag tror kanske inte han kommer landa just på McDavid-pengar. Framförallt inte om han ska bli kvar i Toronto. För då, de kommer inte ha råd med
det.
Nej, så då kommer han få behöva gå ner lite mot sitt marknadsvärde. Men som sagt, han har satt sig en bra sitt. Så jag tänker på bara... Alltså en sån sak till som kan väga tungt i hans förhandling mot Toronto. Jag vet att eller William är ju en spelare, och det har man ju hört från många hans lagkamrater och folk runt omkring också, att han är perfekt för att spela i Toronto. Alltså det krävs ju en viss typ av mentalitet för att kunna vara framgångsrik i just den staden och det laget också. Och sådana spelare, det är inte särskilt lätt att hitta. Man märker ju. En annan spelare som är hans var Mitch Marner. Han har varit bra under grundserien, men så fort slutspelet har börjat så har det gått lite tyngre för han, och då har han fått mycket medial kritik och sådär. Samtidigt som den här mediala kritiken eller pressen utifrån, det verkar inte beröra William alls. Så att han är liksom, för mig så tror jag att det är en annan aspekt i att Toronto kanske kommer värdesätta han väldigt högt också, för att det är inte lätt att hitta en så skicklig spelare som kan hantera allting utifrån på samma sätt som William kan också.
Och just ha den där skallen också. Håkan, du kommenterade ju matchen i Avicii den sista där när han avgjorde. Det är ju faktiskt Marcus Johansson han tar en åkduell mot när han sätter in den. Du såg ju också lite vad som hände. Man såg i ögonen på William på något sätt att ja, men nu jäklar, nu ska det hända saker. Det här är det perfekta slutet. Det var som han bestämde sig på något sätt. Hur kan han få upp den här farten? Jag menar, Marcus Johansson är en av NHLs bästa skridskoåkare.
Ja, men jag tror att han hade den där snabba analysen, va? Han visste att Marcus hade varit inne länge. Marcus hade ju en drive precis innan, en rush, där de höll på att avgöra själva. Där han la ner rätt så mycket kraft i sin skridskoåkare. Så ser du då att ett, du har en forward mot dig. Två, det är en svensk kille, du vet ungefär var du har honom och du vet ungefär hur du ska göra, för att man känner ju sina egna, Pappenheimer eller ja, någonstans där heter det. Men skitsamma. Och sen då den sista delen när han märker att han är lite trött, Marcus, när han lägger ut benet och fortsätter bryta in på första stolpen. Det är ju liksom lite det där huvudet som egentligen ingen kan träna sig till, utan det är en instinkt man har. Som du egentligen har bara förvaltat då, och sen har du lagt till andra med skridskåkning, klubbföring och allting. Så själva instinkten att komma in på kassen i det läget, den är någonting som sitter medfött på ett eller annat sätt. Det är lite DNA. Så att jag tror som sagt att just den här analysen av att det är den typen av spelare du möter och sen med instinkten i tillägg så blir det liksom, paketet blir så bra där. Och det är det man också ser, och det är det du kallar det hockey sense i vissa fall när du pratar talangscouter och sånt här, va? Det går inte på något vänster att beskriva vad det är, men du har hela tiden intrycket av att den här spelaren är lite extra. Och det tror jag, det är ju det alla är ute efter, det är det alla vill ha i sitt lag och det är man vill betala för. Och sen är frågan då, så här, hur mycket är man vill betala och hur mycket är man vill försöka? För i Torontos fall ska de ha 4 spelare som tar upp nästan 50% av löneutrymmet. Det kommer ju att göra deras sits omöjlig, va? För att de har redan nu taskigt försvar, de har redan nu halvrisig målvakt. Så att det finns ju liksom ingen möjlighet för dem att vinna med ett lag där de har 4 forwards på halva lönebudgeten.
Det är ju det som gör det så jäkla kul med NHL också, tycker jag, det här pusslet. Och det är klart att det är frustrerande som spelare, det förstår jag också. Där. Nu är det ju sådana pengar så att det kanske inte är...
Det är ännu mer frustrerande som kassör.
Ja, det måste ju vara det, men det. Nej, den här följetången här med Williams kontrakt, jag var ju lite inne på att det skulle ske någonting i Stockholm. Det gjorde det ju inte nu. Jag tror att han satte sig rätt belåten på planet hem där. Mm. William också efter den där helgen. Vad var det för andra spelare som imponerade när du bara såg dem på så här nära håll, Jakob?
Ja, men Håkan var inne på det också. Att se sån som Stützle just där på nära håll. Han är verkligen en framtidsman för hela ligan, och Ottawa specifikt, den kreativiteten och den skickligheten han besitter, det är helt enormt. Och sen är jag har sett han nära många gånger, men jag och Erik pratade oss varma om en sån som Claude Giroux också, när man ser han på träningar, på match och det ledarskapet han har. Och det blir lite Ottawa i det här snacket då, men det är jag tycker de verkligen, verkligen stack ut.
Jag måste säga, jag lyfte ena handen också för Jonas Brodin lite. När man har ju hört, och vi har gjort Minnesota en del, så är det ju alltid, ja men han är så underskattad liksom, och hela den här biten. När man ser vilket jobb han gör och hur mycket han spelar. Han var ju inne i stort sett hela tiden. Likadant med Joel Eriksson Ek, vilket ansvar han tog. Och vad stor han var! Han ägde isen rätt ordentligt när han var inne där. Det är kul att se dem där och få träffa och snacka lite med dem och göra lite intervjuer. Stützle var ju... sjukt grinig när han kom fram i en intervju med mig. Jag älskar det också. Att det var mitt under liksom serielunken. 2 perioder spelade. Och han är så jävla irriterad för att han inte gjort något poäng själv. Så att det är så man blir bättre också. Nej, men om man har de karaktärerna, det är så man lyfter ett lag. Helt enkelt.
Men får jag komma med en liten passus där? Alltså? Det är också väldigt spännande, tycker jag, att se just den här förmågan och behovet av att ha ett självförtroende för att kunna vara en superstjärna. För titta på skillnaderna mellan en sån som Stützle och Kaprizov idag. Alltså kunskapsmässigt, skridskomässigt, klubbmässigt och allting, så är de ju faktiskt lika, om inte Kaprizov kanske lite bättre. Men en Kaprizov idag utan självförtroende, lite halvskadad och liknande, han var ju faktiskt en skugga av sitt jag, och lika kanske en anledning till att Minnesota inte gör några mål i det här läget, för att han har mycket speltid, han har mycket powerplay och allting, med folk. Ingenting utav sitt spel kontra tidigare säsonger. Så att det är oerhört, vi kallar ju alltid små marginaler, men där är ett väldigt tydligt exempel på vad det här lilla självförtroendet 1-2%, hur viktigt och avgörande det är.
Ja, verkligen. Jakob, rörde lite där på läpparna, såg jag.
Och just det självförtroendet, om man går bara tillbaka till William Nylander också. Alltså jag menar, vi pratar om hans vändningar, och jag vet att om man som försvarare går för nära en sån spelare, alltså William vill ju att man ska gå på han ganska hårt, för han vet att han är så säker och snabb i sina vändningar, så då går man på hans vänstersida, då svänger han snabbt åt högersidan liksom. Han vill locka till sig försvararna för att kunna vända bort dem och få mer yta på den vägen. Och sen just självförtroendet lyser ju igenom i just det sista momentet där, när han bryter in framför Marcus Johansson också. Och som du säger, Håkan, man ser vem det är man möter, tittar upp, det är en forward. Han är inte van av den positionen. Och just det självförtroendet att bryta in och på det, med den tekniken han använder också. Liksom, det är helt omöjligt för Marcus att ens kunna komma åt den där pucken med det benet han sätter ut där, William. Och, Just den aktionen, det bara lyser självförtroende.
Ja, och just självinsikten också. Han var ju inne på att ja, men det var ett mål som jag kanske inte gjorde jobbet som jag skulle ha gjort. Och det var väl i första matchen han kanske skulle lyfta ut någon puck när motståndaren hade plockat målvakten. Så han vet ju om det där också, men det är rätt intressant att se hur det funkar båt. Så det är ingen direkt som går fram till de här stjärnorna och säger du, varför gjorde du inte så där? Utan de vet ju själva såklart då, men han har lyft väldigt mycket. Det var intressant också, jag träffade ju Micke Nylander på läktaren efter första matchen och fick ju William matchens lirare. Jag kommer inte ihåg vem som delade ut priset då i den matchen. Det var nog Lidas, tror jag, Lidström.
Det var Lidas, va?
Men Lidas. Ja.
Och då hade han ju fått en Rolex-klocka. Det fick ju alla som blev matchens lirare. Och det är till och med för att vara NHL så verkade det vara väldigt exklusivt. Och Micke var på läktaren. Det är helt otroligt. Så han får med Rolex. Så där var det verkligen inte på min tid. Det känns ju liksom orättvist. Du vet hur många tv-spel han fick åka under hockey-VM. Man fick alltid ringa in på TV3.
Fick jag bara.
För att det var tomt i den här kartongen. Jag tror bara att TV3 hade tagit med ett tv-spel ner, vilket delade såklart ut första matchen. Och sen fick de bara ta kartongen och dela ut hela tiden. Så Micke hade väl en 5-6 tv-spel innestående. Han hade inte glömt det.
Ja,
inte det. Nej. Den här familjen, det är en härlig passion och det är riktiga lirare. Och man märker verkligen av att William är son till Micke också på något sätt när man har bevakat Micke under lång tid. Det finns mycket, mycket känsla där också. Jag gissar att William Nylander dyker upp på världsrankingen. Det är bara en känsla jag har, Jakob. Vilka är världens 5 bästa hockeyspelare just nu?
Oj, oj, oj. Men då har vi... just nu så utan nästan tvekan faktiskt en back på den listan.
Oj.
Och han spelar i Vancouver. Och jag tycker Quinn Hughes. Jag tycker han har han har imponerat hela säsongen och som hela Vancouver har gjort. Och just att han leder poängligan som back efter 20 spelade omgångar är makalöst bra. Och på det sättet han leder. Nummer 2 på listan där. Då skulle jag faktiskt vilja lägga in det är min lista här nu då.
Ja, vi kan hjälpa.
Jag hade skrivit upp min lista här. Men jag blev
tänka. För det är intressant. Det är Quinn Hughes som toppar som är 31 poäng i NHL. Ja, JT Miller, exakt. Även han Vancouver 30. Ja. Kutcher över 3, Pastrnak 4, Makar 5. Elias Pettersson där då med 28 poäng. Bästa svensk. William Nylander precis efter. Det är toppnamn i poängliga, men det behöver inte vara världens bästa spelare.
Nej, så är det. Och jag... det är så här, man kan gå efter dagsform eller vad man har kapacitet att vara. Och kapacitet så är ju fortfarande Conor McDavid detta. Men om man bara går på dagsform också så skulle jag nästan vilja ha en annan back nummer 2 faktiskt. Cale Makar. Han har... i poängmässigt så ligger han bara 2 poäng bakom Quinn Hughes och har efter lite skador och sånt förra året nu verkligen hittat tillbaka till där han var tidigare.
Jag läste en skön kommentar om den här Hughes-McCarr historien då, som sagt, så var det någon som sa det att alla superlativet för Quinn Hughes här innebär nästan att man har glömt Cale Makar. Och han är ju bara på väg att, om man håller snittet så gör han 123 poäng i år, Makar. Men ingen som pratar om han längre. Då har man kommit rätt långt i sin karriär också. Va? När man förväntar sig att som back ska man vara över 100 poäng varje år. För att det är bara liksom normalt.
Ja, det är helt otroligt. Och Erik Karlsson satt i den stannan lite förra året också. Men tillbaka till listan då. Jag har David Pastrnak på den listan också på det sättet som han faktiskt har, han har ju fortsatt som han alltid gjort, men just att Boston går så pass bra de gör trots att de förlorade sina 2 första centrar. Och Pastrnak en extremt stor bidragande orsak till det där, och han befinner sig där i toppen fortfarande och kommer göra det resten av säsongen. Sen har vi William Nylander.
Vad sa du, Jakob?
Och Nikita Kucherov.
Och Kucherov, vilka lirare.
Ja.
Tänk den femman.
Ja, det har varit en bra
faktiskt. McCarr, Pasternak, Nylander och Kucherov. Jag har till och med Håkan gillat det.
Ja. Ja, men det blir ju som jag sa. Då måste du ha fem puckar också.
Ja, exakt.
Alla ska ju ha pucken hela tiden. Av där, va? Det är ju det de är som skickligast med. Va? Det är inte så att de liksom är de som gör grovjobbet hela vägen. Men de har förmågan liksom att... De har ju hyfsade handledare de där och hyfsat spelsinne. Ja. Så att det är ju som sagt... Det blir ju problemet. Vem ska ha pucken till att börja med?
Ge pucken till Peter.
Ja, ge pucken till Peter. Ja, men han är utvisad. Åh, fan.
Ja, då är det problem. Ja, men då har vi en ny världsetta på en ranking med Quinn Hughes då, tätt följd av McCarr, Pasternak, Nylander och Kucherov. Det är en fin lista, Jakob, och vi följer den vidare. Och vi jagar, det är ju som tennisen, där tar du ju aldrig något skifte nu. Djokovic, han är ju helt enkelt för bra. Jag fastnade i det när jag kom hem från Avicii Arena i lördags. Nej, när han körde över Alcaraz.
Alcaraz.
Helt sjukt i den åldern. Du, jag tänkte vi bara skulle, innan vi stänger NHL och går vidare, så har det varit, jag såg det dök upp en rubrik till i Sportexpressen igår där de intervjuat Lidström och Mats Sundin om att NHL kanske skulle ha en egen division då i Europa. Jag tycker det var rätt tydligt då med Bettman som vi hade på besök, NHL-kommissionären, i studion under torsdagen, där han sa nej, ska definitivt inte ha någonting i Sverige, sa han i sig, men jag gissar att det var i Europa också, för det är svårt att köra utan Sverige när det handlar om det. Men ändå så florerar det hela tiden nya rykten kring det, Håkan. Vad är din åsikt om det?
Det beror ju på att man försöker liksom hela tiden skapa lite nyheter. För att det är som sagt, de kan ju mer de dementerar det, ju mer spännande blir det att ta upp situationen. Och det är ju, alltså du har ju samma sak på fotbollssidan här. Man pratar alltid om att det skapas nya ligor, alltså nya incentiver, nya sändningsrättigheter, affärsmöjligheterna. I och med att det är två affärsdrivande ligor på sätt och vis, va? Så blir det ju alltid expansion som man diskuterar. Men jag är troligtvis en av de få som är övertygad om att NHL kommer aldrig att få något fäste i Europa. Va? Det kommer att visa sig på det som vi diskuterar lite senare. COL bara, liksom en sån här pan-europeisk liga, funkar det verkligen? Och då ska du dra in en amerikansk ägarstruktur i Europa, så jag tror inte det har riktigt den här grogrunden. Va? Så att, jag tror att man är väldigt nöjda med att ha affärsmöjligheterna. För att som det ser ut nu, med fyra utsålda hus, det är bra publik, mycket sponsorer som fester, som har liksom intresse av att komma in i Europa också, då funkar de här matcherna. Nästa sån här Global Tours kommer läggas antagligen i München. Ytterligare ett år kommer det kanske läggas i Finland, om det finns underlag för det. Kanske inte nu för tiden. Men kanske för Paris eller något liknande. Va? Jag tror att man är väldigt intresserad av att marknadsföra sig och fästa sig, fästa NHL som en produkt i Europa, men inte att ha lag och driva en verksamhet i Europa. För dyrt, för osäkert, för stora igångsättningskostnader.
Mm. Ja, jag är inne på det också. Jag menar, så att man haft ett lag i Prag. Prag hade mött ett lag som heter Stockholm. Någonting. Det hade inte blivit någonting av det, även fast det hade varit världens bästa spelare. Folk måste ha det som du har på bröstet nu, Håkan. Det måste finnas liksom... Hjärta till ett
kallas
lag.
Det kallas landskampen, Niklas.
Ja, men då får man ju lägga det så. Det får man ju inte se heller. Ja. Då vill ha de bästa från hela nationen. Ja. World Cup. Och det.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Var man ju inne på nu att det eventuellt då ska komma 2025, att det blir Sverige, Finland, USA och Kanada. Så någonting är ju på gång där också, Jakob, och det vore ju väldigt välkommet i så fall, tycker jag.
Ja, verkligen. Alltså det är, man verkligen får de här best on best. Man, Man minns ju själv liksom, om man sitter och tittar på det här, och det är något alldeles speciellt när man kan få Crosby, McDavid, McKinnon mot en Matthews, Hughes, Kachuk i det andra laget. Liksom. Det bara få de matchupsen mot varandra, och det är liksom ingen All-Star-match, utan det är matcher som verkligen betyder något och som där spelarna verkligen ger allt. Det kommer vara stor underhållning, och det är något som jag tror verkligen kommer gynna hockeysporten, eller sporten hockey.
Jag ska inte vara gammal och grinig alltså, men i det här fallet ska jag vara det. Fyra lag är för mig ingen turnering. Det är alldeles för få spelare. Ja, det är för få av de bra spelarna som får vara med och visa upp sig. Du måste. Och jag förstår tanken. Jag förstår också intrycken från alla som är inblandade här, att man vill inte ha ett ryskt lag med i den här situationen. Men herregud, det finns så mycket ryska spelare som spelar i NHL, och det här är en NHL-driven turnering. Så vad gör man skillnaden? Är det att de har en rysk emblem, eller är det att de har ryska pass, eller vad är det som är diskussionen, som sagt? Är det bara så att man vill visa upp hur bra spelare har? Ja, men då får man väl skapa några NHL-lag. Alltså det var ju Future Stars, eller vad hette de förut? North American Stars och liknande. Så det har ju funnits 23, liksom, den här att, under 23. Och sen hade man ett pan-europeiskt lag också med Slovakien, norrmän och liknande. Så att jag tycker att en sån här turnering på fyra dagar, den blir lite bla bla ha. Den hinner inte etableras innan den är färdig. Den kommer inte få ett intresse på det sättet. Visst, det kommer spinnas upp mycket snack om den innan. Men du kommer sakna för mycket spelare. Det kommer vara för många frågetecken för att det ska vara riktigt, riktigt intressant.
Ja, men är det de lagen som du pratas om nu, då är det ju som storspelare som Pasternak, Draisaitl, Roman Josi. Det är många spelare som hör till världens bästa hockeyspelare som inte har möjlighet att få vara med alls. Så jag håller med Håkan att det är alldeles för få lag för att det skulle bli riktigt slagkraftigt på sikt. Sen hur man löser de andra lagen, om man tycker att ett lag som Tyskland och Schweiz kanske inte håller det konkurrensmässigt mot Sverige, Finland, USA och Kanada, ja, då kanske det är en smäll man får ta då, bara för att kunna få en riktig turnering och få se alla de bästa spelarna samtidigt.
Jag är lite fundersam och konfunderad att inte Tjeckien dyker upp där faktiskt. Och det börjar ju hända saker i Tyskland och Schweiz också, som ni är inne på. Så det är lite märkligt.
Precis,
jag förstår hur du tänker det, Håkan, också. Men samtidigt skulle du inte... Den här turneringen vill de ju ha även i Europa, gissar jag. Att det ska kunna gå här. Och då skulle de inte kunna ha något ryskt landslag så som det fungerar nu. För den ryska landslag är ju putade över
allt. Alltså jag är helt på den linjen att alltså ryska spelare med ryska emblem och liknande, va? Men nu kommer du få se ett OS under sommaren här. Vad kommer ske då? I vilket fall, hela den här situationen diskuteras och luckras upp helt enkelt. Du har ett antal ryska spelare som representerar andra nationer i tennisen till exempel. Alltså det finns hela tiden sätt att gå runt det här. Om det är acceptabelt moraliskt eller etiskt eller allting så där, det lämnar jag över till andra att diskutera, som sagt. Men det är fortfarande så att de här spelarna spelar i NHL, och där är de acceptabla. Varför är de inte acceptabla då i en turnering som NHL ska starta, där de ska spela, som sagt, i någon form av uttagningslag eller sånt där. Så att jag tycker att det hela är en diskussion som måste lyftas lite innan det tas beslut på det. För nu sitter några stora pampar i ett litet rum och så bestämmer de förutsättningarna. Det är inte riktigt färre på något vänster. Inte om det är en turnering som görs för supporternas skull.
Nej, får se hur den ska gestalta sig då. Det lär väl komma med information om det 2025, så får de ju kabla ut det där snart. Men någonting är på gång i alla fall, och det är väldigt uppfriskande, för det har vi väntat på. Det var ju 2016, vi var i Toronto och gjorde World Cup. Det är ju galet att de bästa inte har mötts sedan det, egentligen en hel generation som missade det där. Det som du fick uppleva under Kanada Cup, Håkan, och möta the best of the best.
Ja, precis. Nej, men det var ju alltså bäst av det bäst då. Det kan man ju säga, de var det bästa av det bäst, va? Titta bara på den första kedjan, Gretzky, Lemieux, och sen var det väl Havertzchuk i vissa fall, och vem var det mer som gick där på kanten då? Ja, man hade Murphy, Murphy och Coffee på backplats, tror jag. Så att det var det. Och så hade de ju Bergqvist, Södergren och Karlsson hade ju trickat i andra linjen. Det var ju bäst av det bästa.
Det var det lekstuga.
Så sitter Gretzky i sin podd också när han pratar om den där bästa av det bästa. Ah, Sweden. Ja.
Södergren, Karlsson och Bergqvist.
Ja. Ja. Ja, vilka tider det var när man klev upp i nätterna och kollade. Garpen,
var det, det var bättre förr. Allting var bättre förr.
Hur var det med Garpen? Var det skott i ribban eller var det stolpen?
Ribban. I Philadelphia. Mm, och sen åkte kontra dem upp och avgjorde dem.
Ja. Ja, vi får se vad som händer här. Vi går vidare lite bara och kan ju nu också då fånga in att CHL, som vi bevakar på Viaplay, har tagit sig fram till kvartsfinalspelet. Nu är det ju en rättighet som vi bevakar, men om du ska vara ärlig, Jakob, hur mycket bryr du dig om CHL och hur mycket gjorde du som spelare?
Ja, man kan börja som spelare då. Då var det en väldigt bra försäsongsturnering, kan man säga. Jag tyckte det var mycket, mycket roligare att spela CHL-matchen än de här vanliga träningsmatcherna. Dels för att man fick, det var lite tävling i det. Och samtidigt så ibland så var det att man reste till andra städer med laget. Det blev som en teambuilding-sak också i ett. Men just att de matcherna blev lite mer än vanliga träningsmatcher. Sen när gruppspelet fortsätter in i oktober-november, då kände man att just motivationen för COL föll av lite, eftersom man var mitt uppe i SHL-spelet då. Och det är svårt, alltså Sverige som tradition, liksom, det är, COL har inte satt sig alls bland supportrar. Och det spelar ingen så här, om man ser till hur viktig båda eller serierna är också, så är kanske ingen som bryr sig om man inte tar sig vidare till slutspel i COL. Men skulle man råka åka ut SHL eller inte ta sig till slutspel där, finns det folk som bryr sig betydligt mer. Framförallt spelarna också. Så den har liksom inte fått samma kredibilitet i viktighet, eller vad man ska kalla det. Så att som spelare så kände jag inte att när man klev in i SHL, COL-spelet blev lika prioriterat eller lika viktigt.
Men jag lånar några ord av dig där, Jakob, där du säger att det inte har satt sig än, och skicka det till Håkan också. För nu har det ju gått väldigt många år, Håkan, när COL ångar på. Nere i Europa, den kör man ju också alltid, liksom, att där finns intresset. Jag vet att nästan COL är lite irriterade på oss hemma i Sverige, att det inte händer någonting, att inte publiken kommer. Och för att det är väldigt trevlig hockey också, målglatt och alltid underhållande på något vis. Hur känner du om jag säger, är det kört för COL att lyfta överhuvudtaget?
Ja, alltså lite som du säger, i Sverige verkar det vara så, för att där är vi är lite högdragna där, va? Vi tycker inte att det är fint när Triners kommer, eller när det kommer en Red Bull München kommer, eller Innsbruck kommer, eller vad det kan nu vara för lag, norsk lag, Stavanger till exempel, sånt där, va? Det blir lite, vi ser lite ner på dem, så det gör vi själv. Och framförallt så kanske kunskapen om internationell hockey på klubbnivå är lite sämre hos respektive supporter till alla SHL-lagen. Men jag tror klubbarna tar det på allvar. Jag tror framförallt att klubbarna i Europa tar det på allvar, som sagt. Sen måste vi väl också säga att vi på något vänster har byggt upp det lite på det sättet också, att vi gör det, de svenska lagen, alltså, väldigt bra i SHL, för att vi är väldigt skickliga. Vi är genuint duktiga på att plocka fram bra ishockeyspelare, skapa bra lag, ha en hög lägstanivå. Så att vi kommer ju alltid lite längre. Och då tror jag faktiskt att många supportrar förväntar sig liksom också att vi går och tittar när det blir slutspel, för de här gruppspelsmatcherna, det är bara liksom en transportsträcka tyvärr. För jag tror att spelarna uppskattar det lite, men det som Jakob nämner här, liksom, att man i vissa fall prioriterar SHL för COL, för att man vet också att man är klar, så att säga, för att gå vidare i många fall, kanske inverkar lite. Men jag tycker turneringen är bra. Jag förstår alla som har kritik mot den, för att, som sagt, svenska lag går väldigt bra i den, och då kanske man inte inser värdet av den på samma sätt. Men jag tror definitivt att man måste bygga ut den på ett bättre sätt för att hitta då time slots. Alltså landslagsperioderna kunde ersättas av två eller tre omgångar, eller om det är ett gruppspel på ett visst ställe. Alltså du måste hitta ett nytt format, för att när du lägger om det liksom en pilkastning på kalendern så här, vi får en match då, vi får en match då, då, du får ingen flukt på det, alltså du har ingen koll på när de kommer och det blir inget i det blir ingen rytm i det som supporterna kan vänja sig till. Så att nytt format, eller rättare sagt ett bättre format på turneringen skulle definitivt skulle uppskattas från min sida.
Ja, men jag tror man måste verkligen inse att ishockey är inte fotboll, i och med att man försökte ändå kopiera det här med Champions League, och det blir inte den där digniteten på det. Sen så är det ju som sagt en turnering som jobbar med den där motvinden, och det du är inne på, känner spelarna så också, så är det ju jäkligt, jäkligt tufft. Sen är jag svårt att ta det där att en del av, men vi måste lägga kraft på SHL och hela den här biten. Det känns det som att, fan, det är professionella spelare. Man spelar ju de matcherna man får nu. Är det väl så pass bra för...
Men det, Niklas, där är det. Så när man kliver in i en match, oavsett vilken det är, när man väl spelar så ger man ju allt för att vinna. Men det är just det här runt omkring... jag tror bara betydelsen av det i det stora perspektivet, det betyder inte lika mycket som SHL för Sverige. Men sen som Håkan säger, när man kom ner till Tyskland eller Tjeckien eller Polen för den delen, där var det ju fullsatta hus. Och när jag pratade med med Daniel Brodin som spelade i Friburg, de värdesätter CHL jättemycket och blev jätteglada när de kom högt i tabellen, för att yes, vi får spela Champions League. Riktigt så är inte mentaliteten i SHL-klubbarna bland SHL-spelarna just, i alla fall inte som jag upplevt i alla fall.
Lite mardröm för CHL också att alltid svenska lagen vinner då i stort sett också. Vi såg ju som när Rögle vann, vilket kalas det blir där nere, men de måste nästan gå till finalstadiet innan det ska kicka in ordentligt. Förresten då så är det ju kvartsfinalen där Färjestad då, som vi har varit inne på tidigare, möter Skellefteå. Gena kvarten, dubbelmöte, man lägger ihop resultaten. Och Växjö möter Servette, schweiziska Servette. Så det blir intressant. Jag tror att vår hockeyproducent Isander sa att det börjar 5 december. Var det rätt om ni minns också var tisdag?
Ja. Det kan stämma.
Ja, så att då ser ni detta på Viaplay. Men vi tar bort C och tar
Servette är nästan ett helt svenskt lag det också. Det ska du tänka. Det är nästan 4 svenska lag det. Det är bara att titta på laguppställningen på Servette och på bänken då.
Ja. Ja, vad skriver de laguppställningen på, Håkan?
Retoromanska.
Okej, okay, jag tänkte med att du skulle skriva dem på servetterna. Men Mats Magnusson liggade väl den gången i tiden också. Den gamla anfallaren i fotboll. Men du, in på SHL. Vad har du för funderingar kring den nu, Håkan, när du följer den kväll efter kväll?
Alltså, den är ju fortfarande väldigt jämn. Väldigt omkastlig tabellen vart efter resultaten. Och så. Det är väl Oskarshamn. Alltså, det är lite Kronoberg. Ja, de hör väl till både HV och Oskarshamn, va? Är det Kronoberg? Jag testar dig nu bara.
Alltså, HV är ju inte Kronoberg.
Nej, precis. Jag förstod det.
Nej, men, det är väl de, men Småland,
det är de som, de sladdar ju lite, va? Rögle har väl petat upp sig lite, va? Men det som imponerade fortfarande, det var ju det du var inne på, Färjestad här, va? Och i viss mån Skellefteå också. Det här Norrlandsfönstret har ju öppnat sig lite med Luleå som har kommit tillbaka lite också. Så att det är ju fortfarande, tycker jag, en otroligt svår liga, framförallt att tippa. Är du intresserad av sånt och se matchresultat och sånt där, så tycker jag det fluktuerar otroligt mycket efter vad man förväntar sig, tror och egentligen får och liksom rent resultatmässigt. Så att det där, det måste ju vara väldigt... Att vara supporter måste vara kastad mellan väggarna. Alltså det är, ena gången så blir du besviken, nästa gång så blir du euforiskt glad. För att det är svårt att utröna var allas resultattag går. Det är väl Färjestad som jag tycker fortfarande är ett riktigt, riktigt bra lag. Det är nästan så att de är redan ett slutspelslag klart med alla spelartyper. Vuxna spelare, storväxta spelare. Så att de saknar ju faktiskt inga pjäser än så länge. Det gör väl de andra lagen, och jag vet inte om det är medvetet att de gör det för att de ska förstärka under resans gång. Men för mig så ser det ut som att ska du vinna ett SM i år så måste du på ett eller annat sätt besegra Färjestad.
Men du, Jakob, hur läskigt är det som spelare, tror du, när det är så här oerhört jämnt? Det var ju som att vi stod och hyllade Örebro för några veckor sedan, så tittar man tabell nu. Örebro, nu är de 11, de är inte ens på slutspelsplats, nu är det bara några poäng som skiljer. Och det är ju det som är så fascinerande med SHL den här säsongen, tycker jag. Precis som Hockeyallsvenskan.
Ja, men absolut. För supportrarna är det ju... ja, det är väldigt intressant, speciellt när man inte har några särskilda sympatier för något lag. Då är det ju extremt kul att det kan kastas om från en omgång till en annan, att man ligger i princip på andra plats till att man ligger utanför slutspel bara via en omgång. Så att jag tror det höjer ju ändå attraktionsvärdet på SHL på något vis. Sen som spelare så, alltså, jag vet att det är svårt att kontrollera vad de andra lagen gör. Liksom. Så det handlar ju bara om att man ska fokusera på sig själv och försöka vinna de matcherna man spelar. Så det, jag vet att jag stirrade väldigt sällan på tabellen förrän det... Ja, antingen om man låg etta i tabellen, då kollade jag väldigt mycket. Men, men annars försökte jag bara fokusera på det som var nästa träning, nästa match. För att det som de andra håller på med, det kan man liksom inte påverka på något sätt.
Nej, det är intressant. För ofta hör man ju den. Jag tittar inte någonting, sen så har många väldigt koll ändå. Men är det något lag som du inspireras lite av, som du tycker att ja, men det här är fräckt, jag är lite nyfiken på?
Ja, men det är ändå några lag, och jag gillar ju lag ändå som har fått till en kontinuitet där man har byggt länge och långsiktigt och ändå har någonting, liksom, en grund man tror på. Det känns som Färjestad, nu har ju de en tränare som har varit där i några år nu, Mittell, men det känns som att de har ju haft en stabil grund väldigt länge och byggt på någonting de tror på. Lika som Växjö, det är svårt att inte imponeras av Evertssons jobb där liksom. Vilka lag de än ställer ut på banan så presterar de år ut och år in och har haft en röd tråd i sitt spelsätt i princip. Nu var Hallam där länge, men det känns som Jörgen Jönsson har tagit vid lite där han avslutade också, och de spelar liksom en annan liten typ av hockey än vad många andra SHL-lag gör, där de andra är mycket, ja, mycket åka skridskor och sätta hög press och sådär. Där Växjö har ett lite mer tillbakadraget drag och väljer sina lägen lite mer än de andra. Och sen så har jag faktiskt ett annat lag som man kanske inte kan tro som jag imponeras av. Och det gjorde jag även när jag spelade SHL, och det är faktiskt Oskarshamn.
Jaha, varför? Ja,
nej, men jag tycker att de spelar verkligen, om man tittar på system och spelsätt, så har de verkligen något som verkligen sticker ut. Med Filander i spetsen, och de tror på sitt spel stenhårt, och jag minns att det var alltid konstigt att möta dem, för att de spelade inte som något annat lag. När man forecheckade på dem så spelade de som något slags Barcelona spel med många folk nära, ticke-tacka, små passningar. Och trots att jag minns att första året där de förlorade 16 raka matcher, men fortsatte tro på det de skulle göra och förändrade i princip inte någonting, utan till slut så och det kanske det funkade för deras skull, men jag imponerades ändå av att de vågade och trodde på det de hade satt upp som inom sina ramar där, och att de ändå löste på något vis. Så jag tror någonstans att nu kanske de inte har fått samma träff i sina nyförvärv som de hade förra året med de finnarna de tog in och med Olofsson och allt vad de hade för några år sedan. Så de kanske får lite kämpigare år, och det kan vara möjligt att många har verkligen förstått hur de spelar och kan manövrera ut dem på ett lite bättre sätt i år. För de har verkligen inte fått det här flytet som de kanske har haft i många andra år. Och sen en annan liten uppstickare skulle också vilja säga, eller varna ens finger för, är faktiskt Linköping. Linköping som, de har ju haft många tuffa år och inte gått till slutspel på länge. Och varit lite där i ingenmansland, men nu känns de att med Claes Östman har verkligen fick ett år förra året och sätta sin prägel på laget. I år känns det verkligen som de börjar vara ett mer homogent lag där pusselbitar verkligen börjar falla på plats. Och sen har de en stabil målvakt där också i Högberg som ger dem chansen att vinna varje match.
Underbart, du har ju full koll på SHL också, Jakob. Leve NHL, Hockeyallsvenskan och så SHL. Vi har koll på vad du gör på dagarna. Intressant, jag tror det är första gången i poddens historia vi hör Oskarshamn kopplas ihop med FC Barcelona också. Den är stor.
Ja, men det kändes som det ibland när man mötte dem. För det var så sjukt svårt att få grepp i det.
Förlorade ni inte fyra raka mot Oskarshamn?
Ja, det var väl där också. Vi hade så himla svårt mot dem.
Ja, jag
tror
det.
Ja, jag tror vi, det var 4 matcher, 4 raka torsk mot dem. Så att det var väl där vi förlorade mycket poäng. Ja.
Håkan, något lag som du gillar lite extra när du drar på TV4 och sätter dig och bänkar i en SHL-omgång?
Jag tycker Linköping gör det väldigt bra, men sen tycker jag faktiskt kontrasten mellan två storlag, ja, de som du faktiskt nämnde här i CHL-semifinalen, Färjestad och Skellefteå, är rätt kul, va? Färjestad, stor plånbok, köper dyra spelare, men har också förmågan att få de dyra spelarna att leverera, att vara bra, ha bra så att säga, öga för att hitta de här spelarna. Så att jag tycker det är ett väldigt tydligt särtecken, och det är någonting som man inte ska sticka under stol med. Det är fan inte lätt, alltså, att du får bang for the bucks, va? Att hitta spelare som levererar trots att de är dyra och liksom, som sagt, kan få en annan stämpel på sig att de är lite money player och sånt där. Och sen Skellefteå då, som kanske är lite annorlunda. Visst, då köpte hem Andreas Jonsson nu, så att säga, men det är ju inte egentligen att köpa från den översta hyllan i. Men de hittar ju och utvecklar unga spelare. De har ju kommit tillbaks till det där syndromet där de var för en 10-12 år sedan, när Rundblad och allt vad de hette kom fram nu. Så sagt, de skapar egna profiler genom egen utveckling av spelare. De väljer en annan väg än Färjestad, men gör det jäkligt bra. Så att det är väldigt kul att se att de här två olika vägarna fungerar, bara du väljer en metodik som du vill att din klubb ska stå för och arbeta med. Så det tycker jag är väldigt skoj faktiskt. Och sen dyker upp sådana klubbar då som försöker på något vänster efterapa. Jag tycker Rögle är lite sån. Jag tycker Örebro är en annan lösning som gör det kanske lite mer åt Skellefteå-hållet, men har lite pengar för att investera på rätt ställen på en bra målvakt till exempel, och skapa en säkerhet på det sättet. Så att det finns många som jobbar väldigt bra med både stora och små medel i SHL. Så att därav tycker jag att SHL har fler intressen så att säga, än bara poäng och tabeller.
Ja, men det är sannolikt så med SHL. Vi har ju varit inne på och pratat om det flertalet gånger. Man lever så mycket på de här varumärkena, och när det blir så tajt som det är nu då, förutom Färjestad i toppen och Oskarshamn ner i botten, så är det ju väldigt intressant. Jag bara roar mig. Jag menar, när vi pratar NHL så kommer man alltid in på poängligan, alla de här stora namnen som är där. Så tittar man på poängligan i SHL, det är inte direkt att jag vaknar upp och kan rabbla vilka 5 som toppar poängligan, utan det är, just nu då så är det Kalle Kossila i Växjö, 21 poäng. Marcus Sylvegård, Växjö, är 2a. Ty Raddy är 3a i Linköping. Och sen så har du Kockanen i Malmö och Emil Pettersson, Timrå. Och sen Ågård och Max Friberg i Frölunda. Så att man lever ju verkligen så jäkla tajt. All respekt till de här spelarna, definitivt. Men just att det är varumärkena och tyngden och passionen som gör att publiken kommer. För det gör de verkligen i SHL också. Mm. Precis som de gör i Hockeyallsvenskan. Mm. Där det är ju nästan är samma. Jag vet att ni lever ju den lite mer med tanke på sympatierna för Djurgården då. Men det är ju också samma liksom fenomen, att det är de här stora varumärkena som finns där. Björklöven, Brynäs, Djurgården, AIK. Mm. Och de här lagen, Västerås också, har varit med länge. Och det är ju också samma sken i den tabellen. Det är ju otroligt jämnt, Håkan.
Ja, men och det här kan du faktiskt ta och titta på det vi upplevde i helgen. Vi pratade i början på programmet just om att det finns inte den supporterkulturen på NHL-matcher som du gör på SHL respektive Hockeyallsvenskan och Fotbollsallsvenskan också. För att det är ju som sagt, alltså, vi är drivna av en medlemsägd förening, 51% regel, vad du än tycker och tänker om den. Vilket innebär att supportrarna, medlemmarna, är ju egentligen grogrunden för hela verksamheten. Så att jag tycker att den är väldigt viktig. Vi pratar om Färjestad. Vi sa det för ett antal år sedan, så gjorde de ett gediget arbete på att få tillbaka den här medlemsmassan, supportermassan, ståplatspubliken. Djurgården arbetar väldigt mycket med det. Jag vet att AIK arbetar med det mycket. Du har serien uppe i Björklöven, du ser den i Modo. Alltså i våran ishockey är supporterna minst lika viktiga som laget, förstår du. Det gäller bara att hitta så att säga en nivå hur mycket supporterna ska få vara med och bestämma kontra hur mycket man ska få driva det här rationellt och ekonomiskt försvarbart, så sagt. Så att det är lite skillnaden, men jag tror vi aldrig kommer komma förbi det i Sverige. Vi är och lever med medlemmar och supportrar, som egentligen är fundamentet för hur tävlingsverksamheten ska gå till.
Men om vi bara hoppar ner på det som sker på rinken, nu när ni följer Hockeyallsvenskan så noggrant, vad tycker ni skiljer spelmässigt mellan de båda ligorna, SHL och Hockeyallsvenskan? Vad säger du, Jakob?
Ja, men först är det väl den det som mest sticker ut är såklart om det är väl kvaliteten på spelarna. Många spelare i Allsvenskan skulle absolut kunna spela i SHL, men kanske inte ha en lika framträdande roll, och man skulle inte göra bort sig på något vis. Och man har pratat med många som har spelat i både SHL och Allsvenskan vad största skillnaden är. Det är väl just att SHL, det är mycket mer struktur i det. Många som har spelat i SHL och går ner till Allsvenskan säger att det känns lite mer som juniorhockey. Att det far och flängs lite mer, och det kan komma spelare när det inte ska komma spelare. Och sen när det ska komma någon spelare så kommer ingen spelare på det. Så att det blir lite mer oförutsägbart där ute på isen. Vilket tycker jag som publik faktiskt kan ha ett högt underhållsvärde. Men när man inte är van vid det i början så kan det bli en liten omställningsperiod att anpassa sig till.
Och just när ni följer de här lagen också, men som Björklöven nu som toppar, hur har de hävdat sig, tror du, där nere i SHL, i nedre regionerna, gissar jag, Håkan, men ändå, har de haft en möjlighet mot Oskarshamn och de här lagen?
Jag tror att vi ser ju med all respekt för de lagen som kommer upp varje år, HV senast här som sagt, med kanske tjockare plånbok än en skickligare spelare och större stall. Så att det har sin utmaning som sagt, den där biten, den här sista biten på utvecklingsstegen och på kvalitetsstegen, den är rätt stor kontra hockeyallsvenskan till SHL. Så att jag tror man får förstå det verkligen, att det är inte alla spelare som är ämnade och klarar av att spela i SHL, för du måste som sagt förutom hjärta, hjärna också ha möjligheter med handleder och teknik och allting, men också under hela att spela som egentligen coachen talar om för det, va? För att du har ett annat upplägg som lag och som spel i SHL än vad du har i hockeyallsvenskan. Jag tror folk de förstår inte riktigt hur viktigt det är att kunna utföra sina uppgifter på ett bästa möjliga sätt, kanske ibland, och lägga lite sordi på sin egen insats. För lagets bästa så är du tvungen att göra det här. Du kan inte hålla på och dribbla för du tycker det är kul.
Nej, men det är också en stor aspekt i det också, att i Allsvenskan så har du råd med något misstag här och där. Gör många misstag i SHL, då är de andra spelarna så pass skickliga så att då straffar det sig mycket, mycket, mycket hårdare än vad det gör många gånger i Allsvenskan. Så att det gäller att, ska man bli framgångsrikare där som en nykomling, så då är det sådana saker man verkligen måste jobba med och kunna spela ett mycket mer moget hockeyspel helt enkelt.
På tal om nykomling, det är ju Brynäs i Hockeyallsvenskan då, efter att ha varit i SHL så länge. Det är tre raka hemmamatcher utan att göra mål nu. Hur tror du man mår upp i Gävle, Håkan? Nollade mot Södertälje igår.
Jag tycker jag känner igen det där ifrån Stockholm, va? Det var då Garpen fick sparken, va? Det var väl tre mållösa på hemmaplan. Alltså, på något sätt, jag ska inte säga att det är kul. Men det är ju spännande som sagt för alla de här på läktarna att det kan inträffa. För alltså, hade en serie varit redan klar ifrån när den började, då hade det inte varit något att spela om. Men att det kan hända saker på vägen och att lag får formsvackor under en vecka och tappar 9 poäng och kan åka hiss i seriesystem. Alltså det är ju en av de här lockelserna man har genom att följa ett lag. Du måste ju få uppleva både framgång och nedsats, salt och sött och allt vad det heter, va? Så att jag förstår att Gävle-publiken är förbaskad, och jag avundas inte Gällstedt där, det är rollen han sitter i nu, va? För att nu börjar det skrikas redan nu på att man måste byta tränare eller liknande. Men jag tror nog att de kommer tillbaks i Gävle, så mycket pass skickligt har de laget. Men de är lite illa ute, va? För nu märker alla att de är sårbara.
Ja, du vet ju det här, Jakob, det där med pressen också när det börjar surras, eller hur?
Jo, men just också, jag kan väl känna igen lite, framförallt till Djurgården var förra året där. Man kommer ner från SHL, har på pappret ett väldigt, väldigt bra lag, och förväntningen är att man ska bara glida igenom den här serien och upp i SHL igen. Sen förstår väl de flesta att det inte är riktigt så enkelt, men det känns ändå som att det är där förväntningarna ligger på Brynäs i princip. Och då blir det en lång formsvacka, då blåser lite utanför, och ibland ofta letar det ner sig i laget också och påverkar spelare. Och när man är ett sånt lag som Brynäs här nu med så mycket kvalitet, så är det klart att det kan sprida sig en liten oro, och då kommer det där som Håkan pratade om i början med självförtroende in också. När man inte har gjort mål på 3 matcher, man börjar tänka mer, man börjar hålla i klubban lite hårdare, och man spelar inte bara på instinkt som är så effektivt då. Så att det, ja, jag förstår deras situation där, men som Håkan säger, de har så mycket kvalitet i det här laget, så de behöver nog bara ta ett steg tillbaka, gå tillbaka till grunderna och inse att Allsvenskan är en tuff liga också. Man kommer inte vinna alla matcher och man hamnar i formsvackor även där. Så att det tillhör ishockey att kunna vända sådana saker också.
Och hockeyallsvenskan känns ju lite som, alltså nu är inte jag alls för slagsmål, men det är ändå lite synonymt när man tittar en onsdagskväll efter match på Hovet och så är det värsta rallarslagsmålet. Du vet, det är Bikarskoga är där. Nu är det inte gamla Bik längre, Håkan. Vi fick ju faktiskt följa dem med Väsnö och hela ligan där, men ändå, ser du på det som skedde igår mellan Djurgården och Bik?
Jo, men det är lite brukskultur som man kallar sig. Alltså, på min tid så var man alltid uppe i Surahammar och spelade, och det är ju ett bruk som du vet. Och där var alltid slagsmål också, va? Fredagkväll i Karlskoga eller Boforshallen, va? Det vet du ju själv. Alltså, det är inte lätt att gå igenom den utan att få både den ena glosan efter sig eller någon liten skevspark. Så att, det sitter kvar lite, som sagt, va? Och det är lite det här vi pratar om. Alltså, det här, om du kallar dem klubbmärken eller varumärken och allting, lite vad du står för, vad du är för klubb, vad du förväntas leverera, vad dina supportrar önskar. Du måste på något vänster krama om det lite och liksom förvalta det ämnet, va? Djurgården, järnkaminerna, vad vi kallar Bofors, kanonerna. Alltså, det är ju uppbyggt för att det egentligen blir dålig stämning de här emellan, som sagt. Så att, jag på något vänster, man får ju inte säga det, men det där är ju lite spel för galleriet, för alla som vet om det här, som sagt. Och efter en signal kanske det är lite fjantigt och sånt där, men det livar ju upp lite, va? Och det kommer ju bli en så kul match nästa gång man möts i Karlskoga.
Ja, de möttes ju nyss också, då var det ju också drag när Djurgården vände. Det var väl Garpens, blev det näst sista match, kan jag tänka mig. Hur mår Djurgården egentligen, Jakob?
Nej, men nu är det ju...
Nu hörde jag att jag måste göra något annat här nu.
Tvätttid.
Tvätttiden, ja.
Nej, men nu är det ju, som säger, nytt blod in i ledarskapet här med Honken som kliver upp som huvudtränare. Och Patrik Andersson kommer in här med mycket energi som backtränare. Så att jag tror... Någonstans när man gör en sån här rokad så faller ju mycket av ansvaret också på spelarna. Nu har man gjort ett skifte på tränarsidan, och då lägger det över lite ansvar också till spelarna, att nu är det upp till er att bevisa vad ni kan också på något vis. Liksom. Så att det går ju inte bara att förlita sig på att en tränare ska komma in och ändra allting sådär, utan det är ett lagsamarbete mellan dem också, och framförallt är det spelarna som är ute på isen, så att det är mycket upp till dem att föra det här framåt, såklart. Men det känns ändå som att såklart, när jag kommer in, det är en ny energi, ny röst, och bara det kan ge bra resultat. Och jag hoppas att det har ju ändå visat, Djurgården har tagit poäng i 3 raka matcher här nu, och hoppas det kan få lite vind i seglet och få ge spelarna lite mer självförtroende.
Hur tufft har det varit för KG Stoppel, Håka?
Ja, jag tror att det är rätt så. Det har varit rätt långa dagar. Alltså, Stoppel har ju rätt så långt visitkort nu för tiden, men en jäkla massa titlar på. Alltså, han har många telefonlurer och samtal han måste svara på. Men jag måste ju säga det, börjar inte spelarna bli väldigt vana vid att ha nya röster i omklädningsrummet? Det är rätt många nya röster de senaste 2 åren. Så att, nej, det är skämt åsida, som sagt. Man måste ju ha lite distans i det hela, som sagt. Va? Det är väl ingen som egentligen har sett att Djurgården med det här laget man har i år skulle gå rakt igenom, som sagt. Det här tappet av de 4 juniorerna med Lindbom i spetsen, va? Det sög muster nu, alltså då tappade jag lite hoppet faktiskt tidigt på säsongen av den anledningen. Så att det där är ju det djävulens utmaning, skulle jag säga, att man utvecklar och plockar fram så mycket nya spelare. Man tittar på Versen nu som dyker upp här. Du har ju ännu yngre spelare som är lika bra i juniorlaget också. Men du har ju inte förmågan att behålla dem, för du har inte skapat förutsättningar för dem. Eller du spelar inte i den högsta ligan, vilket gör att det blir svårt att få skörda lite framgångar tack vare de här unga juniorerna som kommer upp.
Ja, i det här fallet med Kalle och Noah och Läckermäk och Liam, och hade Djurgården gått upp förra året, så hade de med all sannolikhet spelat i SHL med Djurgården i SHL i år. Så där får man väl ha lite respekt för deras karriärer också, att de känner att de var redo att ta nästa steg, och då nästa steg för dem är ju SHL. Och då blir det väl naturligt då att de söker sig vidare, vilket är tråkigt för Djurgården, men någonstans så man är ansvarig för sin egen karriär också och försöker ta de stegen som man känner är rätt i sin utveckling.
Ja, men härligt att du var inne på de namnen där, för det är ju närmare sig junior-VM och Liam Ögren tillbaka på is nu i Färjestad här. Han gjorde ju sin första match i CHL. Sen så har du ju Läckermäk, och det känns som de kan göra JVM år efter år efter år efter år. Med tanke på pandemin och det här så dyker de upp hela tiden. Ja. Sverige ska ju vara ett av de här stora lagen i den här junior-VM-turneringen som alltså börjar den 26 december. Men någonting hände ju på Hovet igår, förlåt att vi kommer tillbaka till Djurgården. Men Kalle Odelius, har ni någon information? Hur illa var det?
Jag har ingen direkt information, men jag såg att det var en hård tackling som han åkte på där och flög rakt in i sargen. Han kunde inte fullfölja matchen. Så
han satt sig väl på högerbenet, va? Fick högerbenet under sig i den tacklingen, vilket gjorde att det såg ut som att högerknät fick sig rätt. Så om inte ett uttöjning i enklaste fallet. Det såg väl inte så lovande. Knäskador är aldrig spännande i den här skedet på säsongen, va? Antingen så har du för lite tid för att rehabba, eller så är den så pass ödesdigen så att hela säsongen blir förstörd i och med att du måste operera.
Vi får följa det där. Annars, vad tror du om Sveriges möjligheter, Jakob? Vi ska gå in mycket mer noggrant på junior-VM i podcasten när det närmar sig. Det är ju över en månad kvar, men ändå bara så där generellt sett. Vad är din bild av läget?
Nej, men som du sa, jag tycker att de har det mest intressanta laget på många, många, många år. De har extremt många spelare som faktiskt har framträdande roller i sina respektive SHL-klubbar. Och spelare som har varit med i tidigare JVM också, som har fått erfarenhet via den vägen. Så att jag tycker absolut de hålls som en av favoriterna. Och sen vet man ju att Kanada är alltid bra, USA är alltid bra. Finland brukar alltid få ihop det på något vis. Och sen så brukar det alltid vara någon liten uppstickare med där också. Ibland är Tjeckien bra och ibland är Schweiz lite bättre. Så att, men jag tycker i alla fall att Sverige har ett av topp tre bästa lagen i JVM. Sen om det blir guld eller inte, det är helt omöjligt att säga så här i förhand, men de är absolut potential att gå hela vägen.
Ja, vi är ju inte bortskämda med gulden heller. 2012, vi säger det år efter år där. 81 och så 2012, man får vänta, och vi lär ju inte behöva vänta, för vi kan ju väl konstatera att Leo Karlsson kommer inte få se junior-VM, Håkan. Eller vad känner du?
Nej, det tvivlar jag starkt på, med tanke på det intrycket han har gjort i Ducks. Och de spelar ju faktiskt lite över sin förmåga också, fast de förlorar mer än de vinner. Men det sättet som han har markerat sig tillsammans med McTavish där och lite andra spelare, så passar han väldigt bra in. Nu är väl Sigurd skadad, så att då är det extra större behov av honom. Så att, nej, han har faktiskt, det måste man ju säga, va? Nummer ett, kudos måste man säga åt han, att han är otroligt stark mentalt när han går in i alla intervjusituationer, trots att han stammar och ska göra det på engelska allting. Jävligt starkt gjort av honom. Alltså jag måste säga det. Det visar karaktär. Och sen i tillägg till att vara så pass vuxen på plan på det sättet han spelar. Leo Karlsson, alltså det är en framtida, det är en arvtagare till Mika Zibanejad, skulle jag vilja säga, rent spelmässigt och liksom insatsmässigt på isen. Fantastisk karriär så här långt.
Nej, det är bara instämma, Jakob.
Ja, verkligen. Men jag tycker också, när man märker, vi blir lite besvikna, Leo Karlsson kommer inte, men om man tänker vilka spelare Kanada inte får tillgång till, då är det ändå Connor Bedard, Adam Fantilli och USA, Logan Cooley. Så att det är många andra nationer som sitter i samma sits i princip, där deras absolut bästa spelare faktiskt är så pass bra i NHL så att de inte blir tillgängliga för ett JVM.
Nej, vi ser fram emot det. Och det är alltså Finland och Kanada i Sveriges grupp också. Så det blir skarpt läge och vi kommer följa det från Skandinavium från den 26. Vi ska avrunda den här podcasten, men jag måste bara ha din kommentar också, Håkan, till Kasper Gillberg, Vita Hästen, avstängd över ett år efter att ha tacklat en domare. Då. Han bröt väl armen, domaren där också.
Ja,
vad tänkte du när du såg det där?
Alltså, för det första så trodde jag han var skelögd, alltså. För du kan inte ta så fel så att du kör på en domare istället för en motståndare. Så jag tänkte, det här måste ju vara något Kalle Anka helt och hållet, va? Men så visade det sig liksom att det var ju mer eller mindre medvetet. Och det är ju då klart, alltså det ställer ju ställer frågan på sin spets. Alltså, vad har man lov att göra emot domare? Vi har ju varit ute för det här ett par senaste åren. Alltså, domare hamnar i kläm på ett eller annat sätt. De har blivit attackerade eller abuse of officials, allt vad det heter. Och vi har ju diskuterat det. I NHL så är det ju per automatik 5 eller 10 matcher direkt du liksom kommer i närheten av domare. Och då klart, kör du medvetet på en domare, kör in han i särskilt så han bryter armen. Det är ju självklart, du ska ju inte lira hockey om det är på ett år eller om det är på 3 år. Det har egentligen ingen betydelse, för attitydsmässigt så är det liksom, det är inte en attityd som du får ha på en hockeyplan. En domare är fredad, punkt, slut.
Mm. Ja, ser du samma, Jakob?
Ja, herregud. Jag såg den här tacklingen och jag undrar också vad det som händer. Alltså, motståndarspelaren var ju inte ens i närheten och sen så förstår man väl att det verkligen var riktat mot honom på riktigt. Jag känner ett år att stänga av han ännu längre. Alltså, han har inget på en hockeyplan att göra, tycker jag. Alltså det är så lågt. Man har varit med om att det har varit ett litet gruff någon gång och en domare råkat komma emellan och fått en handske i ansiktet och bara det blir avstängning. Men att köra på en domare på det här viset, det är det förkastligt och det ska inte förekomma. Så att, jag tycker han ska förtjäna en ännu längre avstängning än bara ett år.
Ja, citatet var ju där också då från kommittén då som hade stängt av honom. Ju total likgiltighet för domarnas säkerhet. Så domarna ska vara fredade. Jag såg förresten ett klipp. Det var något gäng borta i Nordamerika som hyllade domarna. Så hela laget spelade i domartröjor.
Ja,
det är inte domarna, de hade andra tröjor domarna. Men det såg helt absurt ut när man såg att de passade till varandra, gjorde mål och körde högen och jublade i domadressen. Men herregud. Vi måste vara rädda om våra domare. Vilka kommer vilja döma? Så hårt som klimatet är i samhället, bara i övrigt, så måste ju idrotten vara fredad. Så är det ju bara.
Ja. Zebrorna är fredade, va, på savannen. Då ska de vara på hockeybanan också.
Ja, men sen också en hockeyspelare kan ju köra över. Alltså, han har ju skydd på sig. En domare har vad han har sus på knäskydd. Liksom. Och
lite byxor och armbågsskydd och lite sånt där.
Jo, ja. Exakt, men inte i samma utsträckning. Ja. Liksom. Det är bort med det där.
Ja, bort med
det där. När man satt i förhandlingar med domarna, för man hade alltid diskussioner med domarna varje år inför säsongen, så körde de alltid klassikerna, vi måste ha lite bättre betalt, det här är ett tufft jobb. Ja, vad fan, tufft jobb, ni åker runt och så käkar, dricker kaffe och allting. Ja, det är lite tufft, så att det är rätt tufft, va? Och så avslutar de alltid med det sista när man satt i förhandlingen. Ja, men då dömer vi inte då. Och då var det slut på förhandlingen. Då fanns det inga argument. Då höjer vi lite. Då. Vi höjer lite då. Så ni kan döma igen då.
Ja, jag tänker då tidigare med domarnamnet på ryggen. Och man hade lika bra koll på domarna i elitserien på den tiden som spelarna nästan.
Vad då ståplats alltid körde det. Vi vet var du bor. Vi vet var du bor.
Ja. Ja. Skandal. Nej, men de är hjältar, helt klart. Precis som ni är, Jakob och Håkan. Vad trevligt det har varit. Det blev en lite försenad podcast på grund av teknikproblem. Det var inte bara du, Jakob. Jag tror inte vi nämnde det. Men jag hade också lyckats slava bort ett par lurar. Så jag fick åka bort till ICA Maxi i Stenhagen, hette det. Fick jag direktiv här i Uppsala, där jag befinner mig. Och hur fasen hittar man dit med 15 minuter att gå på? Men det löste sig. Och alltid lika intressant att samtala kring allt som sker i hockeyvärlden. Och få se Håkan Södergren i ett vitt linne i november månad. Bara en sån sak. Wow!
Det är bara frisyren som saknas. Sen är det William Nylander.
Poddhistoria! Det är poddhistoria!
Ja, det kommer bara dröja minuter till Bianca ringer och vill ha dit Södergren till sin talkshow. Det kan bli succé. Vilket det kommer bli på fredag också. När vi har ett nytt koncept som vi sjösätter.
Det
har ju figurerat i Hockeyallsvenskan också med Watch Along. Det är nämligen så att vi har förmånen till 8 matcher i NHL på fredagkvällen på bra tid. Tack så mycket för det. Thanksgiving är det ju. 15 matcher totalt, men 8 innan midnatt. Så 19.00 Philadelphia mot New York. Samma starttid för Boston-Detroit. En timme senare Chicago mot Toronto. 21.08 Devils mot Columbus. Vi har även då ett möte mellan St. Louis och Nashville och Washington-Edmonton. Och sen om inte nog med det, 21.30 Anaheim, Kings, San Jose, Montreal. Och vi kommer alltså hoppa emellan så fort det blir mål. Så sticker vi till den arenan när det blivit mål. Och sen kanske man sticker till en annan arena när det är powerplay. Så studsar vi runt lite sådär. Och så har vi NHL-studion öppen. Och så med kommentering också till matcherna. Du ska väl kommentera, Håkan?
Ja, stämmer det. Så att, det är väl bara Arizona och Vegas som inte spelar av alla lagen i NHL på fredagkvällen där. Så att, jag läste det. Det är ju faktiskt så att inga kanadensiska hemmamatcher. För alla amerikanska lag har lagt in önskemål om att få ha sina hemmamatcher nu. Tack vare att det är Black Friday.
Ja.
Så att det är lite business som vi vet, va? Lite
ja, det stämmer
business.
Det jag ser här också. Mm. Ja, bra, du har koll på läget här. Och Jakob ansluter till NHL-studion tillsammans med Erik.
Jajamän, det ska bli riktigt spännande faktiskt. Jag förväntas fullfölja upplägget. Det kommer bli riktigt roligt.
Jag har faktiskt gjort målklubben i Champions League i gruppspelet. Jag och Bojan Djordjic satt där och då fick man bara puff, det blev ett mål. Man hade ingen aning vad man skulle till eller någonting.
Nej.
Så såg man bara ett lag i svarta direkt och ett i röda. Man har ingen aning. Så tyvärr kan ju Bojan vara enda fotbollsspelare i hela världen.
Nej.
Så att det var ju bara att åka med den. Men jag var helt borta. Det blir lite svårare att läsa på, men det ska vi nog kunna hantera. Jättevälkomna att följa med oss 19.00 på fredag. V-Sport Vinter och Viaplay. Och som alltid, ni kan självklart se matcherna i sin helhet på Viaplay. Om ni vill se Flyers mot Rangers så ligger ju den där också då. Men vi ger ett litet annat koncept så åker ni med där. Tack så mycket Håkan igen och Jakob för den här en och en halv timmen. Nu ropar vår redaktör i örat på mig här. Sluta snacka, vi ska möta klockan ett. Så det är dags att dra. På återhörande och alla ni lyssnare, ni är fantastiska. Vi hörs nästa vecka igen. Hej hej!
Hej!
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
Hey, everyone. Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.